I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Återbrukspodden med
Malin Jensen,
Sofia Telfer och Maria Selin som är på tågluff just nu. Men vi har med oss en gäst idag som vi presenterar om en liten stund. Vi är faktiskt inte i skrubben idag, vi är på värsta scenen med publik. Vi är ju alltså då, för er som inte känner till oss, vi är Återbrukspodden och vi är en podd som pratar om återbruk ur olika synvinklar varje vecka. Och vi finns där poddar finns, på Acast.
Precis, nu är vi på Bo- och byggmässan, lämpligen, eftersom vi idag tänker prata om byggnadsvård.
Precis.
Mm. Och vi har en gäst.
Ja, men det kändes ju som att vi kanske inte är några jätteexperter egentligen, även om vi oftast, vi skulle säkert kunna fylla den här timmen ganska snart med saker att säga. Men det kändes ju som att vi behövde en expert. Och då kom vi båda två ganska snart att tänka på en kille som heter
Gustav Bergström!
Varma applåd!
Ja!
Tommy! Välkommen! Du ska hålla den så.
Ja, tackar. Jag ska hålla den ganska
mot
nära
hakan.
Ja. Mm.
Välkommen till oss.
Tack.
Vi är superglada att du är här. Och jag har följt dig på Instagram länge, mycket längre än jag har hållit på med Återbrukspodden. Och där heter du Rävjägaren.
Ja.
Och
det är en väldigt lång historia. Det kommer av Sigrid Sassons självbiografiska svit som heter När vi red efter räv. När vi red efter räv på svenska. På engelska heter det Memoirs of Fox Hunting Man. Och när jag började blogga skrev jag väldigt mycket om litteratur och då hade jag regat urlen That Fox Hunting Man. Men det blev ganska jobbigt att säga så då försvenskade jag det till rävjägaren. Så det har inget med det här att göra.
Nej, för nu håller du mestadels på med byggnadsvård. För det är min nästa fråga. Vem är du? Vad gör du?
Jag tycker inte om att prata om mig själv.
Det är bara lite kort. Sen kommer vi in på det som vi ska prata om.
Nej, men jag har väl alltid, jag kan säga så här, att jag alltid varit intresserad av hus. Alltså sen jag var liten, riktigt liten. Och sen så har det väl blivit ett intresse. Alltså jag har promenerat väldigt mycket, så jag har tittat väldigt mycket på hus. Jag har suttit på KB, jag har läst väldigt, väldigt mycket om hus. Och jag har engagerat mig väldigt mycket när man gör, ska man uttrycka det, mindre lämpliga renoveringar så att säga. Så på den vägen är det. Men jag är civilingenjör i grunden egentligen. Det.
Just det.
Ja, för jag upplever att du liksom brinner på Instagram.
Men alltså, tycker man något så tycker man ju det.
Ja, men det är underbart. Jag älskar det. Det är därför jag fortsätter följa ditt konto. För att det är så här engagerad på ett sätt som inte många är. Var kommer den här alltså
när jag växte upp i en liten by i Norrbotten, folk pratade otroligt mycket på de breddgraderna och var ganska engagerade, arga och skrek, så att man har väl vant sig liksom. Det var väl så det var.
Jag
kommer ihåg när jag var liten och så var en fikastant hem och så var han arg på att de höjde skatten, så åkte knytnäven i bordet och kaffekopparna liksom dallrade. Likadant var hos tant Ronny när hon skulle berätta om något hemskt som hade hänt henne när hon var liten. Liksom. Alltså folk var
mycket
ganska
energi.
Mycket energi, ja. Och det är ganska typiskt för, nu kanske blir för högt, för ja, men de trakterna norr och Västerbotten vid kusten. Man är ganska livlig och pratar väldigt mycket. Jag är väldigt lätt för att avbryta och prata i mun och liksom, det är så man gör.
Då är du gott sällskap kan man säga.
Ja, vi har
det är det vi gör.
Fast det är så roligt att man blir så arg över ett dörrfoder, men det är ju det som är så kul.
Ja, dörrfoder är väl kanske inte så upp, blir väl kanske inte lika upphetsad.
Fönster där.
Fönster blir väldigt
upprörande. Ja, det är upprörande. Mm. Väldigt upprörande. Ja.
Men jag hör att akvarie, då tänker man ju oftast i det sån här, alltså då tänker jag oftast på konst. Att någon person står med något, så här, något medel och med rätt pensel och återställer eller restaurerar någon tavla typ eller något.
Det kan man ju göra med tus också naturligtvis, men det handlar väl mer om att kanske se hur det en gång har varit och ge förslag på hur man skulle kunna förbättra och modernisera utan att förstöra, för det går ju faktiskt. Det är inte så att man, många tror att man måste slänga in något nytt så att säga för att det ska bli bra och nytt och fräscht. Alltså problemet är i ganska hög utsträckning det att dagens snickare inte är snickare, de är montörer. De förstår inget annat än att ta bort och sätta dit något nytt.
Ja, för visst är det som så att det är ett problem.
Ja, det är klart att det är ett problem.
I byggbranschen upplever ju jag, och jag vet att du gör det också, det är därför du är här, att man är så dålig på återbruk eller på att återställa. Vad kommer det av sig? Är det här med montörer tror du? Eller?
Jag vet inte varför det har blivit så där. Alltså det har ju alltid varit naturligt att man har moderniserat och bytt ut lite grann. Men det har väl väldigt mycket att göra med att de senaste kanske 50 åren så har råvarorna blivit billigare och billigare men arbetskraften dyrare. Ah. Och det gör ju att, att det blir mer billigare helt enkelt att byta ut. Och det tråkiga är ju att vi i Sverige har byggt oerhört mycket högkvalitiva byggnader från 30-talet och framåt liksom, för gemene man av jättehög kvalitet, och nästan allt är förstört. Man har slängt ut allt det här som går att underhålla några hundra år.
Och vad handlar det om? Fönster,
dörrar, alltså köksinredningar, tak till absolut till viss del också, alltså tegeltak kastar man ofta ner för att det är billigare att lägga på nytt tegeltak eller något annat tak.
Aha. Fast det låter ju dyrare att lägga om ett tak. Ja, det är ju underhållsmässigt.
Ja, det är det som är dyrt, att plocka ner pannorna, lagra dem, sätta upp dem igen. Men man ska ju åtanke att de pannor som har suttit i 40-50 år och inte gått sönder, de kommer att hålla jävligt länge. För de som är sekunda har ju redan kasserats.
Just det.
Ja, men det är kanske inte det största problemet i Sverige just nu, men det är absolut.
Men du, 2017 så fick ju du ett pris.
Ja.
Du blev du kan väl.
Jag kan inte.
Årets byggnadsvårdare 2017.
Ja, det var någon viss kategori också. Jag har fan glömt vilken det var. Var det bevara eller var det försvara?
Försvara tror jag att det var.
Vet du, det läste inte jag, men det var i alla fall Svenska byggnadsvårdsföreningen
Det är ett fint pris.
Jo, det är ett bra pris, absolut.
Ja, och varför tror du att du fick det då?
Ja, men det är väl egentligen så konstigt ska jag väl säga alls. Det är för att jag har lagt ganska mycket energi på sånt där och bråkat med folk och försöker informera och så.
Mm. Får du något genombrott någonstans? För lyssnar folk på dig? Snackar du med byggherrar och byggföretag?
Alltså jag tycker det är väldigt tråkigt att prata med sådana, för att de vill ju knappt lyssna ens. Liksom.
Alltså, driver de då? Är det pengar bara?
Alltså jag tror folk är ganska rädda för förändring också. Så kan jag tänka att många i byggbranschen känner någon som har ett företag som säljer ditten, och då vill de ju gynna dem. Jag tror att det där är ganska inavlat, plus att man kör i de gamla hjulspåren. Alltså det är jättetråkigt.
Nej, men jag känner så här, för det som jag också, jag såg häromdagen när jag var ute och åkte buss, och så åkte jag förbi ett hus som jag har tittat på flera gånger för att jag tycker att det är så himla vackert. Det är ett 60-talshus med såna här stora fönster. Mm. Och vid något ställe på huset ser det som en liten ut... liksom att fönstret skjuter ut ur byggnaden. Förstår, så här. Och så har de något fönster som är med såna färgat, blyinfattat glas. Och så där. Mm. Jättevackert hus, fina fönster och allting. Och så såg jag utanför att det stod en sån här ställning med nya fönster. Och så kände jag bara så här... ja, så fick jag så här andningssvårigheter, så, och så tänkte jag, ja, och så efter några dagar senare så var de ju utbytta, och som skärmen är helt bara bluh, på hela huset.
Men jag förstår att Mockfjärds och de här andra gör det, för att de vet att om de bara blir av med de här fönstren så kommer de få sälja nya fönster igen om 40 år liksom. För de här nya går ju inte underhålla. Ett gammalt fönster kan man underhålla några 100 år i alla fall.
Och sen så, men de här nya, vad är de gjorda av? Metall och plast?
Det är väl ganska olika, men ofta så har man en utsida av metall för att slippa måla om. Och den håller ju länge, alltså absolut. Efter 40 år så ser den dassig ut, men den har ju inte helt förstörts.
Nej, liksom. Så att, men då är vi åter på det här med underhållsfritt som ändå är en del av, och jag tror också det att man pratar ju mycket om det här med täta och
ja, men det ska man ju göra, det ska inte
det är
dra
klimatsmart.
Ja, precis, för jag gjorde en sån här hållbarhetsbarometer kanske det heter,
kanske
på nätet, där man fyller i hur man lever och bor och gör och sådär, för att se vad jag har störst förbättringspotential för att bli mer klimat
smart
och bättre på den fronten. Och då var som högsta punkt då, jag bor i ett 40-talshus med, jag har inte bytt fönster naturligtvis inte, jag har kvar alla gamla spanjoletter och allting. Så då var det, stod det högst upp på min lista att jag måste isolera huset och täta och liksom få det, inte släppa ut värmen. Det var det absolut viktigaste på hela listan.
Men det är viktigt.
Ja, men hur, men då tror jag, ja men det är viktigt såklart. Det fattar jag. Men då tror jag att de allra flesta tänker så här, jag byter fönsterna. Ja. Så är saken biff.
Alltså det finns ju folk som är ganska korkade, även sådana folk som sysslar med bygggrejer. Jag hörde om en kille som bodde i en lägenhet och skulle byta fönster, men hade inte hunnit byta fönster, så då hade de rekommenderat folk att sätta in nya tätningslister så länge, och då slutade det ju dra. Och det tyckte han var jättekonstigt. Han det fattar alltså,
det är
att man inte förstår, det är alltså en
grej.
Så enkel grej. Men alltså vad det gäller
just,
jag
har kunnat åka dit på i för sig, men ja.
Ja, jo, men det är så liksom, folk har inte så bra koll, och man har ju lärt sig att man ska göra det här också, men det finns ju två grejer som styr ett fönsters prestanda, och det är tätheten, och det är då tätningslister och beslag, och de kan man alltså då byta, och så kan man justera beslagen, och sen så är det glaset. Och vill du ha ett superisolerat fönster så får du byta ut ett glas mot en isoleringskassett eller komplettera med ett glas eller något. Vill du göra en billigare lösning som funkar bra i Stockholmsområdet så sätter man in ett energiglas, det kostar inte speciellt mycket, det håller ganska länge.
Då byter man alltså glaset i den gamla bågen.
I den gamla bågen, precis. Men man får ju också tänka på att sätter du in en isolerglaskassett i en gammal båge eller köper ett nytt fönster, så har ju inte den här isolerglaskassetten lika bra prestanda om 30 år. Alltså den klingar ju av. Så att man måste ju också tänka på det här jag gör, hur länge håller det, liksom, är det motiverat? Då kanske väljer en lösning då som är lite enklare, som håller länge. Och sen ska du, om vi återgår till ditt 40-talshus, så ska du säkert isolera vinden också, för där brukar värmen åka ut. Liksom. Och det är inget fel i det, du förstör ju inte huset genom att isolera.
Nej. Det är som Skogsmuller säger, man måste ha, det är, mössa är viktigast, för värmen stiger och åker ut genom huvudet.
Och torrt på fötterna.
Låter rimligt.
Torrt på fötterna är bra också. Ja, det gäller huset.
Och det är därför det är byggnadsvård. Kanske. Man vårdar alltså, ett hus.
Byggnadsvård är ett ganska roligt ord också. Det kan ju användas lite felaktigt. Folk tror att om man dränker in sin villa i vit linoljefärg så är det byggnadsvård. Men det är inte alls riktigt det handlar om.
Det tycker jag lät fint. Som att smörja in sig nästan.
Ja, att det blir bara kladdigt.
Liknas vid byggnadsvård. Ja, nej, kanske inte.
Nej, men jag tycker faktiskt att alltså, idag är det ganska vanligt att man folk köper sig gamla fina hus som kanske ombyggda på 30-40-talen och sen så renoverar de tillbaks dem till något slags ursprung och kasserar väldigt många fina detaljer. Och det är väldigt dumt tycker jag. Det är också ett resurslöseri. För när man satte in på 30-40-50-talen, det är ju ganska hantverksmässigt gjort. Det har ju oerhört stora kvaliteter. Så man ska verkligen tänka till en extra gång.
Ja, men alla kök är ju gjorda av massivt trä på den tiden. Alltså det finns ju knappt ett kök som är det nu för tiden.
Nej, det finns
det är ju en special då. Det är ju spån nu som är den normala.
Men de flesta som köper ett gammalt hus, låt säga byggt på 10-talet, så har de ett kök från 50-talet. Då vill de ju återfå husets själ. Och då måste man ju slänga ut en massa nytt kök och bygga ett nytt kök i gammal stil. Men då ska man bygga ett nytt kök från 1910, då ska man ha en vedspis, man ska ha en vedlår, några öppna hyllor, och så kan man ha en liten bänk med en utslagsho och en kallvattenkran.
Då har man gjort
original. Då har man gjort original. Men, ja, precis. Men behåller man det gamla masonitköket så har man ju dels ett fullt funktionerande kök som dessutom ser gammalt ut. Och det är en ganska stor fördel om man har ett gammalt hus. Det behöver inte alltid vara lika gammalt, men det ser i alla fall gammalt ut.
Men det där tror jag folk har fastnat i, att de vill att all renovering ska se exakt lika gammal ut som när huset byggdes.
Mm, det är ju ganska fel, för så har det nästan aldrig varit.
Nej, men så vill man ju inte ha det heller.
Nej, man vill inte ha det.
Du vill ju inte ha standarden från 1910.
Nej, det vill man inte.
Eller 1810 för den delen. Man vill ju ha nuvarande standard. Mm.
Något sån här varmt liksom, brukar jag tycka det är ganska härligt när man vaknar på morgonen, kan trycka på knappen så får man ljus, man går ut i köket så kommer det varmt vatten. Alltså, så var det inte när mina grannar växte upp i början på 1900-talet. Liksom. Nej.
För var bor du?
Jag bor på Gärdet, men jag har hus i Norrbotten också. Liksom. I den lilla byn, när jag växte upp för länge sedan, så var de flesta födda mellan 1900 och 1920. Så det var en helt annan generation och de var ju inte bortskämda. Alltså fattade hur det var för den tiden. Vi fick el 1941 eller 42 i min by. Så innan dess så var det jävligt mörkt.
Ja. Fast det är linljus och sådana här fotogenlampor.
Jo, men alltså det är ganska mycket pyss. Jag tänker som en av mina grannar, tant Ronny, hon hade två barn, maken inkallad. Hon skulle sköta barnen, hon skulle sköta djuren när maken var borta. Liksom korna, hon skulle mjölka, hon skulle tvätta. Inget varmvatten, bara en brunn och det var 40 grader kallt. Ganska jobbigt.
Gud, ja.
Och vi klagar liksom för ingenting.
Ja, nej, men det har vi sagt så många gånger i den här podden. Vi behöver krig och svält för att förstå hur bra vi har det. Och för att också börja ta tillvara på saker lite bättre och vara lite mer eftertänksamma.
Det är ganska kul att läsa om krigsåren. Liksom. Det kan röra sig om så enkla saker som mathållning. För att förstå man att man var tvungen att spara inte bara på mat, men även på gasen till exempel. Det finns massor av små broschyrer från Fru Sparlåga som tipsar om hur man ska vara klimatsmart då, med dagens
vokabulär. Vi skulle behöva gå tillbaka
intressant.
Dit. Ja, gud ja. Verkligen.
Jag undrar, är du händig? Gör du? Utför du? Eller beställer du? Eller,
alltså,
du
händig,
byggnadsvårdare eller antikvarie? Eller?
Alltså, händig, hyfsat sådär. Liksom. Alltså,
jag tycker du ser händig ut på ditt Instagram.
Jo, men jag har ju varit tvungen. Liksom. Alltså, det är ganska dyrt att leja folk. Så dessutom finns det ingen att leja, för det är ingen som kan göra grejer. Liksom. Alltså, såna här. Det första som hände mig för ett antal år sedan var att jag tog över mitt barndomshem. Det är en ganska stor gård. Och sen skulle jag renovera några ängslador som står på ängarna. Det är små timrade byggnader. Så jag var tvungen att lyfta dem och byta stockar. Det här hade jag aldrig gjort. Det var ohyggligt jobbigt. Och så vet man inte vad man ska göra heller. Liksom. Man låg bara och funderade. Var totalt ledbruten. Jag minns att jag skulle få ut en stock.
Men själv gör du detta?
Jag skulle ut med den jävla stocken. Liksom. Och sen så fick jag inte köra ut med något fordon för att grannarna hade stått in där. Så jag fick dra den på en kärra och myggarna efter. Men det var så jävla jobbigt. Jag var så ledbruten, men det gick i alla fall. Liksom. Jag är glad att jag inte visste vad jag gav mig in på. Liksom.
Så brukar man väl säga inför en renovering, va?
Ja, jag tycker att det kan vara ganska bra. Och sen så gav vi det ena och det andra att det var ändå ganska kul att lära. Sen så gjorde jag året efter, tror jag, då fick jag för mig att jag skulle göra så här takspån som man kan lägga på. Man gjorde det förr och la på hus. Man hyvlar en typ av spån och så lägger man. Det var faktiskt också väldigt kul. Och sen så har jag gjort en hel del med ett hus jag har som är byggt 1800. Sen är det ombyggt 65 och jag har återställt lite grann men sparat det mesta från 60-talet. För det är väldigt hög kvalitet på det. Men jag har återinsatt lite gamla grejer och lite fönster. Och
vilken ny dörr känner jag.
Ja, det är
i
väldigt...
arkitektur och inredning och allting.
Jag gillar det, väldigt fint. Alltså det är,
konstigt.
Det är lite, kul. Ja, men det blir ju naturligt, det är så det var liksom. Blanda lite grann, det är alltid fint. Det är två rum som är väldigt välbevarade. Den ena är faktiskt väggmålningar kvar. Det är ohyggligt ovanligt. Med det andra så finns det väggmålningar, men de har varit svåra att ta fram. Och det här är en skitsnygg 60-talstapet. Jag vill hemskt gärna ha den, för att den ser... tar lite udden av allt det gamla. Du vet, när man har gammalt golv från 1800-talet och linoleum från tidigt 1900-tal och kakelugn från sent 1800-tal. Så är det ganska fint att ha en 60-talstapet också. Liksom.
Ja.
Det blir ju... en helt annan känsla. Det känns faktiskt betydligt mer ålderdomligt än om jag hade köpt en ny tillverkad tapet i gammal stil.
Ja,
då hade det blivit ett stilhem. Liksom. Jag vill inte ha något stilhem.
Jag älskar också blandning.
Blandning, det är kul.
De här tv-programmen som man ser när man börjar hyvla ner och bläddra bland lagren också. Är du ny, har du liksom kollat där under? Och
det har jag absolut gjort. Ja, det är ju jättekul.
Lägger du på det sen igen då som en bok?
Ja, alltså om man, det där är ju ganska svårt också. Mycket man, det kan ju finnas, som i mina två rum, i det ena rummet så var det väldigt, väldigt mycket tapetlager. Och sen så fanns det ursprungliga målningar och där tog min mamma bort dem här faktiskt. Hon tyckte att det var en bra idé och det är ju en bra idé. För att det var så välbevarat. Men i andra rummet är det väldigt svårt att, det är ganska svårt att ta bort bara ett tapetlager eller två tapetlager. Så där, ja, det har inte gått att göra. Och då tycker jag också att det kan vara ett värde att ha ja, de här, att man har bevarat ett nyare skick så att säga. Sen allt som har rivits ner från väggen har vi sparat liksom. Det ligger på vinden så man kan kolla på alla de gamla tapeterna som åkt ut, och det kan vara ganska kul, för då kan man ju då sitta och väta de här försiktigt och ta fram lager på lager och se hur ofta det har tapetseras om. Och likadant så kan man också skrapa på snickerierna för att se hur färgsättningen har förändrats. I mitt, i mina gamla rum har det varit, de var väl snåla antar jag, för de målade om golvet i början på 1900-talet och de målade bara om runt linoleummattan som de precis hade lagt in. Så man behöver inte skrapa så mycket för att se hur det såg ut innan.
Men vad ska man, hur ska man veta, tänker jag, om man tar över ett hem som är gammalt, det kanske är byggt liksom på 1800 i början på 1900-talet och så är det renoverat längs med åren och så tar du över det i nutid. Hur ska jag veta vad som är liksom byggnadsvårdsmässigt och vad som är slöseri och släng? Alltså, det är ju harvigt.
Det är jättesvårt. Man kan också säga så här. Det som inte är byggnadsvårdsmässigt idag, eller inte var byggnadsvårdsmässigt kanske 1950, det är det idag. Så det här ändras hela tiden. Ja. Alltså det vi vill riva ut idag, det jag tycker kanske är ganska kackigt, det kommer också få ett värde i framtiden.
Ja, ja.
Så det är jättesvårt verkligen. Men rent generellt ska man göra så lite som möjligt och se kvaliteten i det man har, inte det man saknar. De flesta ser ju direkt vad som inte finns. Och så sen tittar de på det och det är det som är ledstjärna. Men titta för guds skull på vad som finns. Och så är det som ska styra. För det blir ju mycket billigare. Jag är ganska snål sådär. Jag menar, kan man göra något själv och kan man göra det billigt så är det lika bra att göra det. Liksom.
Absolut, snålhet är bra. Ja, nu har vi inte vår snålaste medlem med här idag, Maria. Men hon är snål.
Hon är på tåg just.
Hon är jävligt snål. Alltså. Ja. Men jag undrar en sak apropå snålhet. Jag stod inför att vilja på vårt hus, 40-talshus, så är det en utbytt garageport. Eller vi trodde från början att det var någon som bara hade satt på en ny panel liksom över. Och så pratade jag med en, jag ringde upp en byggnadsvårds så här, och ville ha lite rådgivning i hur jag bäst beter mig för att återställa eller hur ska jag göra och så här. Och då sa han, nej men det är absolut inte en originalport det där, den är omgjord och det förstod jag också, för det var konstiga handtag och så där. Men han sa, med all säkerhet så undrar om du tar bort den översta panelen så kommer du hitta fönster.
De hade klätt in det med någon form.
Och så blev jag jättepeppor där och började riva bort det, fast det var inga fönster där under. Men då började jag en googlingsrunda för att leta upp hur ser garageportar ut på ett 40, ett hus som är byggt på 45-46. Och då blev jag så deprimerad. Alltså jag blev så arg. Jag blev så arg när vi spelade in podden den gången. För att då insåg jag hur många garageportar som är utbytta.
De flesta.
Alla de här som jag googlade då liksom på garageport 50-tal, garageport 40-tal och så här. Och då var det alltid en förebild jag fick upp. Och sen efteråt var det så här plast. så som alla hade bytt ut dem. Hur som helst, då började jag googla på, då får jag köpa en ny garageport då, som ser ut som att den, alltså en nygjord gammal. Men du vet att jag har inte ens råd med
det.
Det är helt sjukt. Och då, jag gick in och kollade här, bara en ytterdörr ändå som är bra gjord i så här ek med, du vet, karosseripanel och liksom snygg, bra. Den kostar 42 000 för en ytterdörr. Och sen gick jag in på så här vanliga dörrar, liksom. De kostar mellan 5 och 20 000.
Lugn nu.
Men det blir ju så. Liksom, det, alltså, förr i tiden så tjänade inte hantverkaren och då blev det billigt och fint.
Ja.
Idag så betalar man ju hantverkaren en bra lön och det ska de ju ha. Liksom, men då blir det ju dyrare. För det annat är serietillverkat bjäfs, liksom, det blir ju billigt. Liksom.
Men det är så alltså att det är så dyrt att göra en dörr i karosseripanel.
Men jag tänkte, vad var det med din dörr? Fanns det inte kvar någonting där bakom?
Nej, eller? Det fanns ingenting sparat. Alltså det var... De hade antagligen tagit bort den gamla panelen för den hade väl antagligen ruttnat eller
någonting. Men
du kan
ju faktiskt köpa lite karosseripanel och spika
dit. That's what I did.
Ah, bra där.
Och så satte jag in fönster också. Så jag gjorde en ny fin garageport med karosseripanel.
Det var ju en bra lösning. Det blev
jättebra. Nej, det
blev
bra.
Nu är alla väldigt nyfikna på din nya garageport. Du måste skicka. Kan du lägga upp på vårt Instagram.
Absolut,
det ska jag göra.
Det gjorde du faktiskt det bästa av situationen.
Åh, tack Gustav. Jag känner mig hedrad att du säger det.
Det tycker jag faktiskt. Jag har själv en garageport som har väldigt dålig karosseripanel som är... Nej, men det går inte riktigt rädda den längre faktiskt. Den är, så jag måste nog byta
den.
Mm. Och för alla oss som inte har en garageport och som undrar vad karosseripanel är för någonting.
Smal, fin, ribbig panel kan man säga, som var jättepopulär under 40-50-talet kan man
Varför
säga.
Varför heter det karosseripanel?
Vet du? Jag tror att det kommer av att man hade sån där på karosser, alltså när man byggde bilar en gång i forntiden.
Aha,
jag tror
att det är något sånt. Träpanel på karossen. Ja,
men
coolt.
Karossen var ju trä för på gamla bilar för 100 alltså för, innan du var född, alltså någon gång i början på 1900-talet.
För jag har hört något annat uttryck så här, bilhandlarpanel. Men det är inte
så. Jag kanske har fel, jag vet inte.
Nej, men det är inte sån karosseri, utan då är det en slät och så kommer det en sån slät. Okay. En.
Okej, okay. Snack om att du har nördat ner dig. Det är roligt.
Jag har nördat ner
mig. Jag känner mig väldigt kunnig när jag tittar på golv där ute i lägenheterna och i husen och ser att lite av de här längsgående planken helt plötsligt går åt andra hållet. Mm. Då känner jag att jag är en byggnadsantikvarie. Alltså, här har du funnits en kakelugn.
Ja, just det. I hörnan.
Ja, men det där är ju fantastiskt. Mm. Det kan ju till och med jag känna hur jag brinner och blir ledsen och upprörd hur man någonstans när det var inte modernt med kakelugnar valde att ta ner de allra flesta. För oftast kanske man hade kvar en. Det tycker jag man ser i många av de här lägenheterna i Stockholm i alla fall. Men att man har tagit bort till exempel den i sovrummet till förmån för en säng eller ett garderob.
I vissa fall så kapar man av kakelugnar och bygger om något och öppna spisar också. Alltså sådana här. Ja, men man kunde göra det ibland. Liksom, för att, då blev det ju ändå något modernt av det här gamla racklet. Liksom. Det är ganska intressant.
Att man ställer en spis, alltså man kapar den.
Man kapar den liksom, och det är en sån här skänkkakelugn ni vet, med hylla. Då kan man ta bort allt ovanför hyllan och så göra den till en modern öppen spis. Då är den inte lika unken längre, tänker man väl. Det är ganska kul.
Ja. Men hur ser du på det? För det finns ju många byggnadsvårdare. Jag vet inte ens om det är en titel man kan ha. Byggnadsvårdare.
Ja,
det
är en bra fråga.
Ja, men som ändå kan uppskatta det här med att man ser hur ett hus har åldrats och att alla tidsepoker ändå är liksom representerade. Som i det här fallet att en kakelugn är halv.
Jag gillar ju det faktiskt. Jag tycker inte att man ska göra det, men jag tycker att det är intressant att man har gjort det. Jag är ju själv väldigt svag för, det finns några få hus i Stockholms innerstad som är kanske byggda i slutet av 1800-talet och totalt ombyggda i slutet av 30-talet i funkisstil. Alltså inte en list finns kvar. Men det är skyhögt i tak, assnygga öppna spisar, kanske perspektivfönster med mer. Och det där tycker jag är jättefint. Alltså jag tycker inte att man ska göra så, men nu är det gjort. Ja. Och för ganska länge sedan.
Så då kan vi njuta av resultatet.
Då kan vi njuta av det, precis.
Ja, ett perspektivfönster då. Är det man tror att det är?
Vridfönster. Alltså det var,
såna här?
Ja, precis. Alltså det här var Erik...
Som öppnas som en... Ungslucka.
Ja, lite så kan man säga.
Fast vi får tänka på att det här är ljudmedia här. När du säger att du gör sådär så,
nej,
förstår man.
Så går det inte att förstå.
Man kan googla det där. Det var Erik Siegfried Persson, alltså Signe Persson Melins pappa som konstruerade det här. Jag älskar perspektivfönster, framförallt etik. Det är så jävla snyggt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja. Oh. Vad är det för årgång på det huset som du bor i?
Som jag bor i nu, 39. Ja. Och vi har inte perspektivfönster. Vi har några slagfönster och de är mycket mindre praktiska.
Slagfönster är sådana som öppnas som ett
inåt, vanligt. Liksom, inåt. Och jag har ohyggligt stora fönster, så att det är ganska jobbigt när man putsar det. För att alltså, de är...
Plus att man måste rensa hela fönsterbrädan på saker. Yes. När så fort man ska öppna fönstret. Mm. Jag har också inåtgående fönster. Det är ett problem.
Det är ett problem.
Oj, stackars er.
Nej.
Men det har ju,
absolut inte stackars.
Det finns ganska roliga bilder från när folk står på fjärde våningen och kliver ut och står på fönsterbrädan och putsar sina fönster.
Det var inte bra.
Ja, det var folk som dog liksom. Jag använde också perspektivfönsterfirman i sin propaganda. Det är ganska kul för man ser, då har de lagt upp såna här bilder och sen så står det liksom kvinna död eller något sånt där.
Nej men,
där.
Oj,
ja. Nej, men vad säger du?
Hemskt. Det var en utvikning.
Jag förstår. Men och, så 39 är ditt hus byggt alltså?
Mitt hus är byggt 39, det tycker jag, det gillar jag.
Tittade efter hus, för du är ju så intresserad, så jag antar att du tittar väldigt mycket på säkert läge och sånt, men du kanske är en av dem som tittar väldigt mycket på arkitektur och
detaljer liksom. Jag tycker om det mesta, bara det är välbevarat liksom.
För du är inte så att du vill få ett projekt, du vill gärna se att något är bevarat.
Ja, men,
du,
men jag tycker inte att jag skulle aldrig se något jättevärde i något som har varit sönderbyggt och återställt. Det tycker inte jag är kul liksom. Det är ganska ointressant. Men det är precis som man skulle ta en gammal hauftbyrå och fanera om den och tro att den är värdefull.
Vad sa du, en gammal?
Tänk en gammal hauftbyrå. Hauftbyrå, alltså en sån gammal, någon gammal dyrbar 1700-talsbyrå, okay, okay. Ni vet. Jättefint fanerad, så tycker man att den ser lite saggig ut och liksom fanerar om den. Och så tappar den i sitt värde. Ja. Det skulle aldrig någon göra med en sån här dyrbar antikvitet.
Nej, det är så självklart. Ja, det är så självklart. Samma med en målning. Till exempel, man går inte att bättra på
den. Nej,
lite.
Man går inte att bättra på den. Nej.
Nej, det
och det är därför jag tycker på samma sätt om hus. Liksom. Så jag tycker inte att ett återställt är lika fint.
Men man ska bevara.
Man ska bevara,
man måste ju måla om fönstren.
Ja, men det måste man göra. Allt ska ju underhållas. Liksom.
Underhålla.
Det är kontinuerligt. Ja, men inte just det här. Jag tänker att man köper då ett hus som är byggt någon gång i forntiden, förstört 1983 och sen återställt för några år sedan. Det blir aldrig riktigt bra. Liksom. Det är ingen patina, så kanske man hade gjort det lite för perfekt. Jag vet inte fan.
Vad ska man göra då? Alltså, om det är så, ja, men jag undrar så. Om
det är klart att du kan återställa till viss del, men det kanske man får göra också. Men jag skulle inte köpa det, men andra kanske köper, för de tycker att det är kul. Mm. Så man är olika liksom. Alltså, det ska vi vara ganska tacksamma för.
Men du tycker att det är bättre att man behåller 80-tals såklart?
Det säger jag också. Det säger jag kanske inte riktigt att jag tycker, men det kommer ju bli intressant. Liksom. Det är ju så, det är bra om någon gör det. Liksom.
Ja.
Alltså, det är svåra grejer liksom.
Ja, det är olika. Det är spännande hur man tycker att vissa epoker kan man bara riva ut.
Jo, men så är det.
Och vissa epoker ska bevaras. Mm. Men det vill ha ju med ålder att göra, såklart. Mm,
det har det. Alltså, jag tänker, de som är 20 idag kan tycka att 80-talet är ganska fräscht. Liksom. De har inte upplevt det. Liksom. Mm. Så att, ja. Jag var på en liten föreläsningsturné här i tre trästäder, Nora, Eksjö och Jo. Och jo, så finns det väldigt mycket gamla hus, och så finns det ett modernistiskt hotell från slutet av 60-talet och vad det kan vara. Så var det en i publiken som frågade vad jag tyckte om det där åbäcket, och jag var, åh, det är fantastiskt, det blir så fint när det står en massa gamla villor bredvid. Och hon förstod inte det här. Jag försökte förklara liksom, om man river det här så gör man ju precis samma sak som man gjorde ja, men i mitten på 1900-talet när man levde som inte var tillräckligt fint och gammalt. Och det här har folk otroligt svårt för att förstå.
Ja, men det är också, tror jag, det är ju en åldersfråga.
Det är en åldersfråga.
Mina föräldrar som är födda på 40-talet, de tycker ju inte att 50- och 60-tals design är härligt, för det har de sett så mycket. Så det har, men de tycker däremot att det som är äldre än de själva är jättefint.
Det duger.
Knasigt.
Jag undrar, vilken är din absoluta favorit? Nu tänker jag på case out there. Antingen någonting du har gjort själv i din yrkesroll eller något du har sett där ute i världen när man verkligen har lyckats renovera, restaurera, beroende på vad man, vilket ordval man ska ha.
Det är jättesvårt. Alltså jag tycker rent generellt de som har gjort det bästa jobbet är de som har lyckats bevara ett hus från kanske 30-talet in i våra dagar. Liksom. Jag bor på Gärdet själv. Det finns några hus där, framförallt ett på Rindergatan 19, som är helt intakt. Liksom. Bostadsrättsföreningen har liksom aldrig förstört något. De har bara underhållet. Och det tycker jag är det finaste.
Att men exteriört liksom framförallt. Allt fast, eller, man säger, eller är det inredning och möbler och sånt där också?
Alltså inte i lägenheterna, men trapphus med mera. Liksom. Och till och med renoverat hissen och behållit de gamla knapparna. Liksom.
Ja, men vad trevligt.
Det är riktigt, riktigt fint.
Åh, fint.
Och det tycker jag är så fint. För jag tänker,
men går du dit ibland och bara tittar och gottar dig lite och går in i den där hissen? Har du fått koden?
Nej,
liksom?
Det har inte, men jag har åkt hissen, fått åka hissen några gånger.
Men då är man intresserad.
Är man
du kan liksom gå dit och bara mysa.
Det kan jag nog faktiskt. Fast jag tyvärr är den där hissen ganska hemsk, för jag har höjt skräck och det är glasat schakt i fasad, så det är lite jobbigt. Men det är saker man får ta. Nej, men jag tycker att det där tycker jag är väldigt, väldigt fint. Alltså det finns ju många fina renoveringar också där man har återställt, men där handlar det just om att återställa, och det är inte riktigt lika fint i mina ögon som att ha lyckats bevara. Alltså att lyckas bevara någonting är ju ganska svårt. Då måste man ju tro sig eller liksom kunna känna sig trygg att man duger utan att modernisera och bygga om och förstöra. Liksom. Och det är därför jag tycker att det är så himla fint när man har lyckats med det. Liksom. Men sen finns det också vad ska man säga, fastighetsägare som har återställts också på ett jättefint och pietetsfullt sätt. Och det är absolut värt att premieras, det måste jag säga. Men jag kan inte ge några speciella exempel. Det finns ju gott om den varan. Det har ju blivit mer idag, för det är väldigt många som vill återställa idag faktiskt. Och det kan ju faktiskt vara ganska bra. Framförallt om man tänker på alla de husen som har bytt fönster några gånger, så har man bara sett nya fönster karm efter karm, så att det blir så här mycket karm till slut och så nästan inget fönster kvar.
Men det är liksom så fult.
Det är så jävla fult. Och då kan det ju vara extra bra faktiskt att göra något. Kan jag tycka. För då får man ju in lite ljus igen.
Ja, det kan man ju tycka.
Kanske
kan
ett perspektivfönster på det.
Precis.
Ja. Nej, men jag tänker mycket på när du säger att du... det dyker upp ett hus i min hjärna som inte jag vet vad det heter eller någonting. Men när du säger att du bor på Gärdet, då tänker jag på ett ganska rymdaktigt hus, en fastighet där borta som påminner, jag säger Gaudi nästan, för att det känns som att det är en annan tid. Det är 60-tal förmodligen. Men det är väldigt välda former, ganska nära Karlaplan.
Jaha, okej.
Åt det hållet. Ja, men okej, då vet inte du heller vad jag menar. Det känns väldigt rymdigt, kanske. Kring den där
rondellen
där. Ja, det känns liksom väldigt lekfullt och roligt. Och jag blir väldigt nyfiken. För det
finns
där
bara
omkring på Östermalm så finns det ju väldigt mycket stuckatur. Och men i det här fallet är det liksom helt vitt och bara väldigt...
bulligt. Liksom.
Bulligt och gulligt. Och det känns som ett barbahus nästan.
Oj, det här känner inte jag heller.
Alltså, vid Karlaplan så finns det ju nästan bara...
Det kanske var jättesent på kvällen, jag kanske inte ens var där.
Nej.
Det var intressant.
Jag återkommer.
Alltså, du får nog återkomma faktiskt. Det finns ju fält över, så det är från tidigt 70-tal.
Ja, det är inte det jag tänker.
Tycker du om det?
Alltså, det tycker jag. Jag tyckte om det ganska mycket förut, för då kunde man ju gå och göra dem. Alltså, då kunde man promenera... Vad ska man säga, inte, man behövde inte gå i gallerian utan man kunde gå över gårdarna liksom. Det var jättefint. Men sen så blev det bostadsrätter och hängde de in, så nu kan man inte göra det längre. Jag tycker att det där är ganska, kanske inte jättesnyggt, men det är ju otroligt intressant hus. Fantastiskt läge liksom, just att det är de trevliga gårdarna som man förr fick gå på. Det började med att det stod skyltar, ni får inte sitta på bänkarna, och sen så blev det helt instängt. Sånt där är ju ganska tråkigt liksom.
Ja, det är det.
Nu finns ett köpkvarter hemma hos mig mig, där jag kommer från Göteborg. Också tidigt 70-tal, Frölunda Torg. Det är samma arkitekt som gjorde ett hus som jag sen spekulerade på i Stockholm. Nu är det lång story här. Men det var väldigt intressant, för de hade gjort en utbyggnad rakt fram på ett sånt väldigt fyrkantigt hus som liksom nästan lutade sig över en udde så här. Och sen hade de jobbat sig fram ytterligare och gjort en spännande utbyggnad med snett, eller så här, vad heter det? Nock. Fast utbyggnaden hade nock. Så huset är helt kubiskt och alldeles jättedramatiskt och lutar sig ut. Och sen fick någon väl då feeling och ville göra det lite mer lantligt.
Jaha, nej.
Det tyckte jag var spännande. Det var så kul, för det var samma arkitekt som Frölunda Torg. Och det kände du säkert också till, för de har byggt ut det också nu.
Jag har inte sett, jag har sett det i bara gamla bilder, men jag har inte sett något nytt. Nej,
okej. Okay. Mm. Älskar Frölunda Torg.
Jag måste kolla.
De har kvar golven, för det är samma som i ditt badrum.
Terrasso.
Terrasso.
Så då blir man ju jätteglad.
Ja. Och det är kvar. Det kunde ju ha rykt för länge sedan. Det kanske till och med en budgetfråga eller något, att man liksom inte, ja, men golvet får väl vara kvar, och nu så känns det jätteroligt igen att det fick vara.
Problemet är också om det ligger sånt golv i ett våtrum, så ryker det oftast när man ska byta stammar.
Alltså, varför det?
För att det är bökigt, liksom, tät skikt och allt sånt där. Det finns en massa regler, och då är det ganska svårt att bevara. Mm. Det är trist.
Ja, det stambyte måste ju, det pajar ju mycket.
Det gör ju det, och det där är ju, jag är inte tillräckligt insatt, men det är ganska svårt. Liksom, för vi har ju, man hade andra krav förr i tiden på tät skikt, för man duschade inte lika mycket. Idag duschar ju kanske, om man är två personer i en lägenhet, så duschar båda varje dag. Det blir ju en otrolig belastning på det badrummet jämfört med om man badar en gång i veckan.
Ja, det är ju en väldigt...
Far får bada först i baljan.
Ja, precis.
Nej, vi vill inte ha samma badvatten.
Ja, men det var ju så. Det var ju så, herregud. Jag undrar lite över dina knep för att tidsbestämma ålder på, om du tvingas du göra det ibland?
Det syns väl ofta liksom ungefär hur gammalt saker är. Det beror på vad det är. Liksom kök och sånt har man ju ganska stor koll
på. För det
syns
ju inte stämplar.
Nej, men om det gäller lister och foder, så är det olika profiler som är populära under olika decennier, så att då kan man liksom ganska lätt avgöra det.
Och då tittar du i din katalog?
Det finns olika kataloger. Och
jag tror att den är största är här, va?
Ja, den är där. Jag
kan bara rekommendera... peka på sitt huvud.
Ja,
det finns ju böcker.
Ja, men där är den inte. Men i Gustavs.
Det finns ju ganska bra böcker man kan köpa också, liksom, om man vill tidsbestämma snickerier och sånt. Liksom. Det finns en bok som heter Tidstypisk, kan jag rekommendera. Det är jättebra, den använder jag ganska mycket. För att den är väldigt...
Tidstypisk.
Men du tar fram en bok? Du, eller,
jag gör inte sådana grejer jätteofta. Liksom, men jag ser mig i kök och så ser man ju kanske på gångjärn och hur de är ihopfogade, så syns ganska snabbt. Beslagen, alltså det är inte svårt. Liksom, man har sett ganska många kök. Liksom.
Det är ju ett detektivarbete ändå.
Jo, det är det. Men jag tycker om att läsa gamla tidningar och allt sånt där. Så då får man ganska bra koll. Jag tycker om att bläddra i gamla tidskrifter. Det kan man lära sig otroligt mycket av faktiskt. Alltså det är sådana här... Ja, men typ Allt i hemmet. Ja. Eller lite mer fackbetonare, som till exempel Byggmästaren är jättebra att bläddra. Gamla heminredningsreportage, ditten och natten. Det finns väldigt många sätt att hitta information på som kanske inte... man kan inte bara slå upp det, men om man tittar det här regelbundet äldre material, så kan man lära sig jättemycket. Jag sitter ofta och läser igenom sånt som jag bläddrat igenom tidigare efter några år, och så hittar jag ny information som jag tycker är värdefull. Omständigt sätt att lära sig saker på, men man kan hitta sånt som kanske inte andra har.
Men det är
sånt
du sysslar med?
Ja, det är sånt jag sysslar med. Jag tycker det är jättekul. Ja. Sen gillar jag planritningar, det är nog bland det roligaste jag vet. Alltså när man tittar på ritningar, så ser hur huset, alltså antingen villan då, eller flerfamiljshuset var planerat när det var nytt. När man styckade upp och byggde om, det är otroligt kul.
Ja, det tycker jag också. Det
kan man kan titta på hur många som helst.
Verkligen.
Jag har tittat på tusentals. Liksom,
så det är roligt.
Gamla planritningar.
Hur liksom behoven förändras och sådär över tid.
Man kan ju liksom ofta vara och titta på en ritning, se, alltså planen ser ni ungefär när det är byggt. Det är ganska kul.
Ja.
Och då har man serveringsgången i mitten. Och
pinkammare.
Serveringsgången måste man ha för att förbinda köket med matsalen.
Ja.
För ingen borger i familj med självaktning skulle drömma om att äta köket.
Nej.
Alltså fram till åtminstone 1930. Liksom det fanns inte på kartan. Det är sannolikt längre än så. Och sen så hade man också serveringsgången för att rymma allt som hörde måltiden till. Liksom, köksinredningen var ganska enkel på den tiden, men genom att då ha en serveringsgång så kunde man ju då rymma allt porslin, uppläggningsfat, linne med mera.
Mm.
Och så slapp man också höra slamret från köket som sköttes av tjänstefolket.
Just det.
Och man slapp matos, stekos med mera.
Ändå väldigt intressant. Mitt förra lägenhet är från 1907. Och då är det två dörrar in i den lägenheten, varav den ena är ju helt igensatt.
Köksingången.
Och det som är så fascinerande är att det blir så viktigt med hur det liksom framställs och hur det liksom... Det är inte en jättestor lägenhet.
Nej.
Ändå ska man absolut ha varsin ingång. Här äter vi, och så är det kanske 84 kvadrat eller något totalt sett i alla fall.
Mm.
Det är ganska intressant hur man tänkte med hur saker och ting uppfattas. Hur man...
Men hade du haft en ännu finare våning, då hade du haft ett ytterligare ett trapphus, och där gick tjänstefolket, så de gick ut på gården.
Just
och så
det, ett här, eget trapphus.
Ja, den här riktigt risiga tjänstefolkstrappen med liksom, som var väldigt svår att gå i.
Absolut. Det låter ju lyxigt.
Det är ganska
fascinerat över. Det är lustigt. Men det jag fascineras över är ju ändå att det är så pass litet ändå. Mm. Att man väljer med de knappa medlen, men det var liksom lite kärvare och så. Att ändå lägga energi på att göra, ta sig och så många kvadratmeter till att separera. Liksom. Väldigt intressant.
Men det var så jäkla annorlunda på den tiden. Alltså, det är så svårt att begripa det idag. Liksom, att det var så stor skillnad på folk och folk. Liksom. Mm.
Men där blir du inte förbannad när folk liksom gör om planlösningen för att anpassa sig efter livet som vi lever idag.
Jag tycker nog att man ska anpassa sig ganska mycket efter planlösningen, för det kan vara ganska bra. Alltså jag tror på att...
Man får ha pikammare.
Nej, ja, men den är ju ett fantastiskt rum. Det är bra för barnrum, gäster. Alltså jag tycker det. Nej, men jag tycker nog att man ska anpassa sig lite mer. Alltså det är
inte slå ut och göra
nej,
om.
Nej, absolut inte. Men jag tycker också så här att det kan vara ganska bra att behöva anpassa sig. För då får man ju ifrågasätta sina egna vanor, man kan lära sig saker.
Ja.
Det kan faktiskt vara något ganska bra. Alltså det behöver inte vara...
Nej.
För att det vi uppfattar som mest praktiskt, det är ju det som är mest modernt. Att det är mest modernt beror ju faktiskt inte alltid på att det är det bästa. Liksom. Det är bara att det är modernt. Liksom. Så ändras det hela tiden. Så att jag vet inte, var rädd om... Alltså, mycket av charmen i gamla lägenhet sitter ju också i planlösningen.
Ja.
Och tänk så skönt. Liksom. Jag skulle hellre dö i princip än att ha liksom, ett kök i matsalen. Liksom. Tänk att sitta och äta och se diskhelvetet och allt det där.
Men det gör ju alla nu. Så ser alla nybyggda hus ut.
Och de skryter om det. Det är inte klokt.
Öppen planlösning.
Jag har nog det. Jag är skyldig både till att sätta, dra ner en vägg och sätta upp en
vägg. I ditt hus eller lägenheten?
Inte i samma hus som tur är. Nej, men absolut. Jag föll dit på det där med att koppla ihop vardagsrum med kök och sådär.
Var det inte väldigt jobbigt?
Nej, men det var... Nej, jag gillar ju det.
Okay.
För då fick jag... Ja. Nej, men det var trevligt. För då fick man ju... Balkongen blev ju helt plötsligt i två rum. Så då fick jag balkong i två rum.
Ja, just det.
Ja. Nej, men å andra sidan där vi bor idag, där har vi faktiskt satt igen en dörr.
Mm.
Och då testade vi ganska länge så här. Vi belamrar den här dörren för att se hur mycket vi kommer
den.
Att sakna den här genomfarten. Mm. För någon har ju någorlunda nyligen tagit upp en dörr för att få bättre genomströmning och genomfart. Så här. Någonstans blev det runt hela murstocken, tror jag.
Ja.
Och då kände vi i samband med att vi faktiskt dessutom gjorde en gästtå där, att kommer vi att tycka det här är jättejobbigt? Och det är klart att det inte blev så. Det är ju snarare att det blev fler möblerbara ytor och mer rumskänsla och mycket bättre harmoni i huset.
Ja.
Så vi satte troligtvis dit en vägg som säkert har varit där innan.
Det är ofta inte så farligt. Man dör ju oftast inte av att behöva gå några steg extra. Oftast är det ju ganska nyttigt faktiskt att behöva röra på sig.
Ja, men det är mycket många pelare och grejer nu. Eller i lite nyare...
Vad sa du, pelare?
Ja, men pelare är väl väldigt vanligt i nyare liksom...
Så jag har så dålig koll på nybyggen, så jag tycker det är så tråkigt.
Just för att man vill ha så stora rum, så att det måste finnas pelare någonstans.
Precis.
Kolla, här är pelare liksom. Till exempel.
Men det är jag intresserad av. Du tycker alltså inte om nybyggen?
Nej, för jag tycker alltså dels är det dålig
luft. Men de kommer
luft.
Om några tid, om ett tag kommer de ju vara...
Jo, men det är klart att de blir intressanta. Det får väl nästa generation tycka till.
Ja, just det.
Nej, men det ska säga vad jag själv inte tycker om i nybyggen. Dels tycker jag att de är för täta, det är dålig luft.
Ja.
För att det är liksom så att...
Håller med.
Det är, alltså, allt går ut på att stänga... Alltså man har ju en konstlad ventilation. Jag tycker inte att det blir ett bra klimat.
Nej.
Man har ju liksom en sån här... plastspärrar överallt så det andas inte på den samma sätt. Och sen så sitter ingenting fast ordentligt. Alltså i min lägenhet som är byggt 1939 sitter ju aldrig, ingenting går att ta lös. Alltså fodern är så dit smackar, alltså fönsterfoder och allting sitter ju som berget. Gångjärnen är inhuggna. Jag älskar det här solida. Och det har inte ett nybygge.
Nej.
De kan ha innerväggar, det är en jäkla plåtregel med gipsskivor på liksom. Och sitter en taffligt uppspikad listjävel runt dörren. Och det är inget snyggt.
Nej.
Jag kan inte med det.
Nu blir du arg igen.
Ja, jag tycker verkligen att det är jättetråkigt. Och det är dyrt också liksom.
Ja.
Det är ju jättekonstigt.
Nu har jag en spännande fråga. Mm. Om du fick välja no budget limits, vilken tid skulle du vilja flytta till och vilket hus? Och det måste vara ett hus som finns.
Oj, det där är ohyggligt svårt. Alltså, alltså jag skulle ju dels kunna
Slottet.
Tänka mig... nej, det skulle jag inte. Det är för stort.
Svar.
Ja, men antingen en trevlig sån här halvplansvilla eller radhus från 50-talet. Jag älskar halvplan med mycket trappor. Liksom.
Ja, jag med.
Eller suterräng från 60-talet är väldigt, väldigt fint. Eller ett riktigt påkostat, en funkisvilla i Södra Ängby till exempel. Något
ja,
sånt där.
Tack.
Eller ett tidigt...
jag tycker vi ska flytta ihop, känner det? Vilken bra sidekick. Ja. Ja,
eller då en stor våning från tidigt 1890-tal. Riktigt brackig liksom.
Ja. En våning.
Ja, men kanske 7 rum och kök, jungfrukammare, kökstrapp.
Ja, i Stockholm.
Stockholm, stort serveringsrum. Alltså det finns till exempel ett ganska fint hus i korsningen Linnégatan, Narvavägen i Tegel. Det är jättefint med massa balkonger, smide. Det skulle jag kunna tänka mig, absolut. Men jag gillar den där tiden, för det är otroligt bracket. Alltså du har hög panel i matsalen, stuckatur utan dess like och det dörröverstycken. Kakelugnarna kan ha urnor på toppen om det vill sig riktigt väl. Alltså är det svanar eller vad fan som helst. Alltså det är riktigt, riktigt fint.
Nu står du med två olika, känner jag här.
Ja, men jag gillar allt liksom. Alltså, jag är jättesvårt att
välja. Det var väldigt ordentligt. Det var väldigt skilda tidsepoker du nämnde här nu.
Men det enda jag tycker är riktigt tråkigt är 20-talet. Alltså jättefina hus, men det är så präktigt.
Präktigt.
Det är för mycket god smak, liksom.
Okay. Brutet sadeltak. Det gillar inte du.
Jo, det gillar jag faktiskt. Det är inte ont om det. Alltså, jag tycker, men det är just alltså det här, du vet, de här stora, tre glas i varje båge, spröjsade fönster, rytmiskt utplacerade. Nej, det är lite tråkigt. Men det är jättefint. Alltså, fantastisk stadsplanering. Med det, men jag skulle själv inte riktigt vilja ha det så.
Okay.
Då har jag hellre ett radikalt 60-talshus eller ett bracket 1880-90-talshus. Liksom.
Det är... Svanar och grejer, det gillar man.
Ja, jag vill också ha det.
Vindruvor och grejer.
Vindruvor, ja, det är jättevackert.
Åh, vad härligt.
Jag har någon fobi för asymmetri.
Det är väldigt, väldigt fint. Och det kommer ju på 1990-talet.
Har du fobi på asymmetri?
Nej, inte fobi. Jag slänger mig vid det ordet. Ja.
Jag älskar symmetri.
Jag är rädd för att smacka i micken också. Det hade jag lite problem med innan vi gick upp hit.
Ja, jag gillar inte heller mikrofonen. Jag tycker de
är ja. Nej, men jag kan tycka det känns lite... Det blir jobbigt om man ser en gammal spegel som är sådär typisk. Men med vinranker och lite... Kanske från antiken till och med. Och så är det liksom asymmetriskt. Då kan jag bli lite stressad.
Ja, jag fattar. Men blir du inte stressad av nya Hotel Continental då, som bara lutar det snett? Det tycker jag är ett stressande...
Ja, då blir jag väldigt stressad, absolut.
Det tycker jag är
då får jag påslag.
Luta
faktiskt.
Det?
Ja, men för det är ju meningen. Det ska ju vara det, liksom lite
arkitektur. Det är ju så snett och vint allting. De har gjort en grej utav det liksom. Alltså det kan man ju tycka är fint, absolut. Men jag tycker att det är ett oharmoniskt hus faktiskt.
Väljer du hotell? Om du ska bo på hotell, väljer du ett som är bevarat och liksom så här
alltså,
härligt?
Senast jag bodde på hotell så bodde jag på Växjö stadshotell. Det var ganska trevligt. Det var ju inte så jätteväl bevarat, men lite grann sådär i alla fall. Fint. Ombyggt på 60-70-talet någon gång, tror jag.
Ja, då fick du allt du ville.
Jag fick lite, precis.
Ja, vad härligt.
Det var ganska härligt, faktiskt.
Ja. Vi ska snart släppa dig. Och oss själva.
Ja.
Men lite så här tankar om framtiden. Vad tror du om byggnadsmaterial? Och kommer det liksom, precis som i mode och så, när jag tänker på kläder, så kommer du ju alltid igen stilar och sådär.
Jo, det har du ju alltid gjort också. Det kommer du nog att göra. Jag tänker liksom... i slutet av 1800-talet så kom alla med ny stil, ny renässans, ny gotik, ny barock, ny rokoko, ditt och natten. Så det är ju inget nytt. Och sen så kommer ju då jugendstilen som är något nytt. Och sen kommer kommer nyklassicismen som är en ny variant på något gammalt. Så kommer funkisen som är helt ny. Och sen har det kommit nyfunkis. Du vet, och så postmodernisten däremellan. Och nu kanske kommer någon ny postmodernism. Man vet aldrig.
Och vad tror du nu då? Man vet aldrig, säger du, men om du måste gissa. Vi snackar 10-20 år framöver.
Jag tror nog att det kanske kommer att bli lite mer så här, men tråkigt, men nya byggda hus i någon så här odefinierbar gammal stil, sekelskifte, förra sekelskiftet. Så det tror jag folk kommer att gilla ganska mycket.
Men det här med träkrameri och inne ute och liksom hållbara material och att
det, alltså där måste du göra så. Så idag har det ju blivit jättekonstigt, för nu har man ju börjat riva även ganska moderna kontorshus bara, och det är ett sånt fruktansvärt resursslöseri.
Ja, det är
och där måste det hända något, att man måste ta tillvara på stommarna om inte annat liksom. Och även liksom, men nu är det snart för sent för det mesta utrivet, men jag tänker alltså allt som går att återanvända och liksom bara genom att måla om få att se nytt ut, det är ju det som har det högsta värdet, inte det där som har som pikar när det är nytillverkat sen bara går ut för så att säga, blir fulare och fulare, just att det är underhållsfritt. Och det tror jag är på väg ut om något. För det har ju ingen framtid. För
vi kommer... De här underhållsfria materialen.
Nej. Ja, men tänk dig själv, liksom, i framtiden så kommer det bli brist på allting. Ja. Alltså energi och resurser. Ja. Och då är det ju guld värt om man kan bevara något i några hundra år. Bara genom att måla om det vart 50, 10, 20 år.
Ja.
Och fatta då vad kommande generationer kommer att gråta över allt som folk har förstört nu på senare år.
Gud,
det är det om några tycker jag är tragiskt. Alltså, men det är liksom ändå gör man det.
Ja, herregud.
Mm.
Nej, men jag blir upprörd. Nej, men jag blir så här ledsen, för att det är verkligen så att det är som att hela byggbranschen har liksom, när jag renoverade hemma här och höll på med garageporten och allt vad jag gjorde, så har jag varit nitisk liksom. Sprungit runt liksom och samlat upp så här, happ, happ, stopp, nu tappar ni den här liksom, och det här elementet ska användas igen och den här dör på liksom så här. Och de tycker att jag är jättejobbig.
De tycker det.
Jag tycker de, ja.
Det förstår jag. Alltså, jag förstår att de tycker det, för att de vill inte att det ska vara så.
För det är mycket enklare att sätta in en ny dörr. Och det är mycket enklare att bara sätta in nya socklar. Och mycket, allting som är nytt är mycket enklare. Så jag förstår ju också att det blir ju dyrare för stora bolag. Och nu är jag en ensam privatperson, men för stora bolag att återanvända.
Men skulle alla sätta P för det där, alla konsumenter, då skulle de ju ändra sig.
Ja.
Men då skulle det inte vara något problem längre.
Nej.
För det är inte så att man inte kan göra. Det handlar ju bara att, tänk om alla våra hantverkare var duktiga hantverkare så att som kunde göra lagningar och bygga om och modifiera. Då skulle det vara en baggis. Det går ju ganska snabbt om man är duktig liksom. Det finns ju ganska många, det är kul på Instagram, man kan följa de här som är duktiga fönsterrenoverare med liksom. Det är ju så kul att se vad de gör i ett nafs liksom.
Mm, mm.
Och fint blir det.
Ja, det måste jag snart ha någon som tar hand om mina fönster.
Låter du får göra det själv, det är bara att kolla hur man gör. Det är inte så jävla svårt.
Nej. Ja, men Gustav Bergström, tack så mycket för att du kom och gästade återbrukspodden idag.
Det var väldigt trevligt att vara här.
Ja, och vi tackar för oss.
Det gör vi.
Tack Tommy.
Tack för att ni lyssnade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.